Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Palmemordet. När granskarna granskas. Del 4. Med Lars Borgnäs.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit detta. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. I vanliga fall skulle jag nu pratat om Patreon och de donationer som gör att podden kan fortsätta. Men så blir det inte idag, för just nu finns det något som är viktigare för oss och podden. Strax innan det här spelades in fick jag nämligen reda på att vår goda vän och medarbetare David Lyning drabbats av cancer. David är en välkänd person för alla som lyssnar på podden och han har bland annat gjort ett flertal spännande intervjuer och dessutom medverkat i ett antal paneler som vi hållit. Davids insats har varit ovärderlig för oss och vi vill såklart göra allt vi kan i den här svåra stunden för att hjälpa och stötta. Därför ber vi er som lyssnar att hjälpa oss att hjälpa David genom att swisha en summa som oavkortat kommer att gå till hans rehabilitering och återhämtning. David har själv varit öppen med att han drabbats av cancer och skrivit om detta på sin Facebook-sida. Men av hänsyn till honom och hans rehabilitering kommer vi inte att svara på frågor framöver om hur det är, utan vi hänvisar i så fall till honom själv. För att de här pengarna inte ska blandas med den vanliga sponsringen kommer vi att använda oss av det Swish-nummer som jag har till min podd Tänk om. Då blir det också lättare med bokföring med mera för podden, då det här privata initiativet hålls på ett eget konto. Så om ni vill stötta vår medarbetare David i sin kamp mot cancern, swisha ett valfritt belopp till 123 356 1701. Alltså 123 356 1701. Betalningsmottagare, ja det är jag, Tobias Henriksson, och varenda krona kommer oavkortat att gå till David och hans rehabilitering. Resultatet av den här insamlingen kommer att publiceras i gruppen Studio Palmemordet på Facebook, men givetvis utan att era namn eller summor syns. Om du vill vara med och stötta, märk gärna din insättning med just David. I just det här avsnittet kommer vi också att lägga till numret i avsnittsbeskrivningen så att du lätt kan hitta det senare. Jag hoppas verkligen att vi tillsammans kan ge David en riktig skjuts i rätt riktning, även om hälsa såklart aldrig kan köpas för pengar. Och givetvis bidrar såväl jag som Dan också till den här insamlingen. Om du har kort om pengar just nu, men du känner att du ändå vill skicka en krya på dig hälsning till David, gör det via poddenpalmemordet@gmail.com. Så vidarebefordrar vi alla hälsningar till honom. Det är alltså poddenpalmemordet@gmail.com. Tusen tack för ert stöd. Idag har vi med oss journalisten och författaren Lars Borgnäs i podden. Med tanken att han ska få svara på den kritik som våra tidigare gäster riktade mot bland annat honom. Hur är det egentligen med det som Wallander och Karlsson kallar för konspirationsteorier? Fick Borgnäs och Bresky okritiskt breda ut sig om Palmemordet som våra tidigare gäster påstår? Det här och mycket mer ska vi titta på i dagens avsnitt. Men precis som i avsnittet med Gunnar Wall började jag med att fråga Lars hur han reagerade på den kritik som framkommit.
Ja, jag kan ju först säga att jag tycker i och för sig att det är bra att man synar hur vi som har varit aktiva i och granska Palmeutredningen, hur vi har agerat och våra metoder och så vidare. Så det tycker jag är utmärkt att det blir en diskussion. Det har varit alldeles för lite av det tidigare genom åren. Så det, själva ambitionen var ju bra, men jag tycker nog att de här synpunkterna som kom fram i stora delar var dels felaktiga slutsatser, felaktiga påståenden, möjligen missförstånd och saker som man kan bli rätt upprörd över, jag skulle vilja säga snudd på kränkande påståenden. Så att jag kände inte att kritiken kom riktigt från en slags objektiv position. Och jag vet ju att Wallander och Karlsson är ju fast övertygade om Engströmspåret, och utifrån det perspektivet så förstår man ju deras frågor och synpunkter. Men någon slags objektiv granskning som de kanske gav sken av att ge, det var det ju inte frågan.
Men en av de här påståendena som kom då, om vi börjar med det. Våra gäster började med att prata just om vad en konspirationsteori är, och sen ville man då applicera det på dig, att du skulle vara en konspirationsteoretiker som inte vill se en ensam gärningsman som en lösning. Vad säger du om det?
Ja, min ambition i alla år som professionell journalist har varit att granska mordutredningen, inte att försöka lösa den. Alltså mitt jobb har varit att se hur noga och hur bra som utredarna har gjort sitt jobb helt enkelt. Och hur de har följt upp olika spår och om de har prövat olika hypoteser och motivbilder. Och ställa dem till svars för de brister och luckor som jag upptäckt. Som sagt, jag är inte mordutredare själv, utan jag synar utredningen och pekar på dess brister. Det har varit ambitionen. Det kan missuppfattas naturligtvis som att jag har försökt lösa mordet. Att jag själv trott att lösningen finns i de här spåren som jag har lyft fram som outredda. Men så har det inte varit, utan det har varit en journalistisk kvalitetskontroll. En granskning på grundval av den del av materialet som varit tillgängligt för mig. Det är ju inte allt, men en del. Okej, är jag konspirativ? Nej, men jag har varit medveten om, och det måste man ju vara, att det som ser ut som en persons verk på gatan, det kan vara ett verk av flera personer. Den andra delen av det är att jag inte har granskat ensamma tänkbara gärningsmän i lika hög grad som tips om konspirationer. Och de säger då till exempel, det borde ha dykt upp sånt som pekade på en ensam agerande gärningsman hos Borgnäs. Varför har han inte lyft upp det? Och svaret på det är att när jag har fått tips om enstaka utpekade gärningsmän, det kan vara han som har gjort det, han har haft ett vapen, han liknar fantombilden och så vidare. Så har jag sagt till tipsaren att vänd dig till utredningen. Det är de som ska utreda, det är de som ska titta på det här, de som ska göra förhör, göra alibikontroller och så vidare. Det är inte mitt jobb. Och sen beläggs ju det arbetet, om de har vänt sig till utredarna, med förundersökningssekretess. Så jag har ju ingen möjlighet då att gå in och se på sådana tips hur noga det har gjorts. Så att det är ju en förklaring till att jag inte har lyft upp enstaka tips om enstaka personer. Så finns det också en annan sak, och det är som är viktigt. Och det är att jag har utgått från och tycker att det är styrkt att det har varit svårare för utredarna att ta sig an tips om grupper och konspiration än om en ensam gärningsman. Särskilt kan man säga att det gäller för vissa miljöer som jag därför har synat då, som polisspåret, som ju handlar om deras egna kollegor så att säga, som skulle vara inblandade. Politiska mord är en miljö som de inte har erfarenhet av, och som också man kan anta att de haft svårare att göra grundligt. Eller också miljöer som har legat så att säga utanför deras räckvidd då, som Säpo och militären, där de helt enkelt inte kommer in. Och det finns anledning att anta, har funnits anledning att anta, att de skulle ha väldigt svårt att tränga igenom murarna in i de miljöerna. Och därför har det varit angeläget att lyfta fram den typen av spår och ifrågasätta om de har gjort det de kunde göra i varje fall.
För att undersöka de här sakerna har ju, ja men som sagt, våra gäster vill ju nämna det som konspirationsteori, men vad ser du det som? Det är undersökande journalistik som du ser det som, eller?
Absolut, absolut. Det är precis det. Det är vad det handlar om. Att utifrån fakta, tillgängliga fakta, syna myndighetens arbete. Och det har varit min ambition hela tiden. Sen naturligtvis, om vi tar det här med konspirativa tankarna, eller konspiration i beteckningen att det är flera inblandade personer. Det finns ju i början ingen anledning att anta att det är mindre troligt att det är fler inblandade än att det är en person inblandad. Men min övertygelse har ju varit att det har varit möjligt, och kanske till och med troligt, att mordet planerades och utfördes av personer just från sådana här miljöer. Och det kan vi återkomma till, för att det handlar ju också om vem som var offret och vilken var situationen och så vidare.
Men det här just med att, ja, man använder sig av begreppet konspirationsteoretiker, är det lite för lätt att slänga sig med det, att det blir ett förklenande omdöme snarare än att man försöker se varför någon ser till en större, ja men, konspiration eller ett större antal
inblandade.
Ja, inblandade, tack så mycket.
Ja, men alltså egentligen är det ju löjligt att använda det ordet egentligen. Och det är helt befängt att säga att om man kräver att polisen, eller vill att polisen ska utreda möjligheten att fler är inblandade, så är det en konspirationsteori. Det handlar om att det är i så fall en planerad aktion. Man kan kalla det till och med för en sammansvärjning. Men ta till exempel gängmorden nu som förekommer lite överallt runt om i Sverige. Där polisen utgår från att morden är planerade inom ett gäng, det vill säga av en grupp personer. Men man söker den som har utfört mordet. Är det konspirationsteoretiskt av polisen då att gå in och undersöka de här gängen? Nej, naturligtvis inte. Det är det var kommer uttrycket ifrån, konspirationsteori. Jo, det är avsett att förklena den här tanken, eller att liksom ifrågasätta den här tanken att det kan vara fler inblandade i mordet på Olof Palme. Som jag säger igen, det är inte mindre sannolikt att det var fler inblandade i mordet än att det var bara en. Men ändå stämplar man en sån faktiskt ganska förklenande, ett sånt begrepp på den ansatsen. Och det gör naturligtvis att många, väldigt många journalister inte minst, drar sig för att ens ifrågasätta polisens arbete. Därför att börjar man tänka på att det kan vara fler inblandade, så är man konspirationsteoretiker. Det har blivit som en, ja, någon slags sjukdom kan man säga, att anklaga varandra för det, bara för att man ställer i som möjligt en mer komplicerad verklighet, en mer komplicerad förklaring till mordet. Det betyder inte att jag menar att en konspiration är mer sannolik än en ensam gärningsman. Det är inte så, men den är inte heller mindre sannolik. Och vi vet ju då att det var ju bara en person på platsen som sköt, även om Lisbeth Palme talade om två ursprungligen. Men att det bara var en person bevisar absolut ingenting. Och man måste ju titta på vad var, som jag sa förut, vad var situationen? För det första, vem var offret? Olof Palme, en högprofilerad politiker med oerhört starka fiender både i Sverige och utomlands. Väldigt resursstarka fiender med mycket starkt motiv att vilja ha bort honom. Det fanns också enskilda människor som hade starkt motiv att döda Palme, men det fanns också grupper med väldigt stora resurser, fientliga grupper. Och då är det ju alldeles självklart att man ska också utreda dem, även om det som sagt är svårare, kan vara svårare än att undersöka enskilda personer. Det har ju sagts många gånger att den här belöningen på 50, det sa framförallt de första 10-20 åren, att den här belöningen på 50 miljoner kronor borde ju ha spräckt en konspiration. Det var ett vanligt argument. Men det är inte alls så. Den kan begränsa kretsen av grupperingar som kan komma i fråga. Och det där var så att jag intervjuade en amerikansk mordutredningsexpert, en av de främsta i USA som har skrivit böcker och om mordutredningar, väldigt välkänd, Vernon Gebberth, på 90-talet. Då frågade jag så här, vilka konspirationer kan hålla tätt, frågade jag honom, utifrån hans erfarenhet av mord begångna av grupperingar. Då sa han, politiska konspirationer eller agendakonspirationer, sa han. Om de anser sig ha en uppgift, alltså han kallar det för mission-oriented. Om de är en grupp övertygade människor kommer de att hålla tyst. Och då sa jag så här, jaha, i åratal, för evigt, sa Gebert. Även om det finns en belöning. En belöning påverkar inte människor som har en mission, en mission. De har en agenda, ett program. I motsats till kriminella grupper, vanliga kriminella grupper, som framförallt vill ha snabba pengar. Och det där skriver jag om i min bok En iskall vind drog genom Sverige. Och det där är väldigt viktigt. Det faktum att mordet inte har löst trots belöning kan tyda antingen på att det är en ensam gärningsman, som då inte naturligtvis kan ange sig själv. Eller att det är den typen av gruppering som inte spräcks av belöningen.
Där sammanhanget är större än antalet kronor man får ut av det, om vi säger så.
Antingen det, eller att det är oerhörd lojalitet. Antingen att man har en mission, en agenda, eller att man har den här lojaliteten. Eller helt enkelt man hindrade från att läcka, om man säger så. Det kan vara en kombination av det. Och då är du inne på såna här miljöer som exempelvis militären, Säpo, kanske vissa poliskretsar. Även om det är möjligt att de skulle ha svårare att hålla tätt än just säkerhetspolisen och militären.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag måste bara skjuta in en sak när vi pratade konspirationsteori där, för att om man kan styrka delar av det som andra kallar konspirationsteori, då faller ju ordet teori så att säga. Då är det ju en, någon form av konspiration, vilket vi har exempel på i både Sverige och utomlands genom historien här ju. Och jag tänker ju på när du gjorde reportage om Estonia och att det ska ha smugglats militär utrustning där. Och då var ju det till en början någonting som kanske kändes som en konspirationsteori, och sen blev det ju bekräftat av den här tulltjänstemannen bland annat då, Lennart Henriksson, som sa att det hade ju gått ombord bilar med militär utrustning. Men då faller ju det här teori, då är det ju i någon mån inte en konspirationsteori längre, utan då är det ju bevisat och kanske då en konspiration istället.
Ja, och som du själv sa, alltså konspirationer förekommer ju, fast det blir ju bara en teori tills de är bevisade, och därmed så kan det vara svårt för folk i gemen eller även för polisen att ta till sig den möjligheten. Att det kan vara på det sättet, mer komplicerade sättet. Jag brukar prata om det här, ett mycket känt fall i Belgien. Den belgiska socialistledaren André Kohls, som mördades 1991, 5 år efter Palme, mördades han på ett likartat sätt. Han sköts på öppen gata. Och han var alltså ledare för socialistpartiet, en hög politiker. Också en parallell med Palme, sköts ihjäl. Och det, i början så kom det ett tips att det var en konspiration, men ingenting hände. Polisen gjorde inte tillräckligt med det. Det tog 10 år innan man lyckades lösa det hela. Och då visade det sig att det var en sammansvärjning, kan man säga, av folk runt en rival, en politisk rival till Kohls inom socialistpartiet, som hade lejt 2 tunisiska yrkesmördare att mörda Kohls. Och sammanlagt, ja, de dömdes till 20 års fängelse när man grep dem, och ytterligare 6 personer som arbetat med Kohls rival, alltså den som hade initierat mordet, fick fängelsestraff. Det var alltså en konspiration, en politisk konspiration kan vi säga. Och det som ledde till att man löste det, det är också intressant, det var att Kohls son tryckte på väldigt hårt under de här åren som gick, för att polisen skulle ta sig an det här på ett mer seriöst sätt och syna alla möjligheter. Så det var ett tryck från familjen som gjorde att polisen lyckades lösa det här mordet, som visade sig vara en konspiration. Något som då en del anses vara osannolikt när det gäller Olof Palme. Och det är ju helt, det är väldigt konstigt att man ska tycka det med hänsyn just till Palmes engagemang i väldigt många krishärdar och med fiender, som jag sa, i väldigt starka kretsar. Både i Sverige och utomlands. Så jag tänker att Palmeutredningen borde kanske ha talat med de här belgiska utredarna och sett hur de gick vidare på tanken om en konspiration för att till slut kunna lösa det.
Ja, för här har vi ju den motsatta situationen. Här har inte familjen legat på i Palmeutredningen, utan kanske framförallt Lisbeth har ju snarare hållit tillbaka, om man säger. Så att där har man ju inte den påtryckningen heller, som du sa om det här belgiska då, utan ja.
Nej, man kan ju säga att tvärtom har familjen säkert utifrån sin horisont goda grunder bidragit till att man inte har utrett konspiration, eftersom man varit så nöjda med de enstaka gärningsmännen som har pekats ut. Först Christer Pettersson, som man trodde på i ett 20-tal år faktiskt, även om trots att han var frikänd, och som det mycket byggde just på Lisbeth Palmes utpekande, och familjen var övertygad om att det var så. Och idag vet vi att familjen, sönerna alltså, accepterar Stig Engström som en lösning. Det vill säga man har nöjt sig så att säga med en ensam gärningsman, och i den miljön har det ju inte varit så lätt för polisen heller att ta sig an de här svårare alternativen. Och vi vet ju att i långa perioder så var det så att det uttalat var så att man inte utredde konspirationer på 90-talet, utan man gick helt in för ensamma gärningsmän. Och nu visar det sig att de här två, Christer Pettersson och, som jag anser, även Stig Engström, är väldigt dåliga kandidater till att ha skjutit Olof Palme. Men till det här bidrar också att det inte har funnits något politiskt tryck från på polisen och utredarna, tror jag någonsin, att gå in på de här svårare alternativen i form av en svensk gruppering. Alltså man har ju varit med på att PKK skulle utredas. Det var ju ofarligt, så att säga, ur svensk synpunkt. Men då ska man komma ihåg vad Ingvar Carlsson sa till Ulf Adelsohn, moderatledaren, några dagar efter mordet, enligt vad Adelsohn har skrivit i sina memoarer. När Ingvar Carlsson ringde upp Adelsohn och sa så här, jag ska citera det han sa så här: När nu detta hänt hade det varit bättre om det varit en enstaka vettvilling. Men det verkar vara mycket väl planerat lång tid i förväg. Det är ett tecken på att det finns en grupp som inte drar sig för något för att skada det svenska samhället. Det är i så fall mycket allvarligt. Det hade alltså varit bättre, menar Ingvar Carlsson, med en ensam gärningsman. Bättre för Sverige. Och det kan ju indikera att, och förklara också varför politikerna har varit så nöjda som det tycks med de här lösningarna då, som har kommit fram om enstaka gärningsman. Christer Pettersson först och nu Stig Engström.
Ja, för tittar man precis som du säger då på i alla fall motivbilden, så är det ju, då är det ju fler inblandade som är mer troligt. Jag tänker allting från Sydafrika till polisspåret, någon form av inre komplott då runt militär och polis och sådär ju. Så att där känns det ju ytterst rimligt att titta på de delarna, det måste jag säga, utifrån, som du säger, utifrån Olof Palmes liv och politik då ju.
Ja, det, och, precis. Och de här, jag har ju från början sett, trott och även sett att det var riktigt att utredarna har varit dåliga på att syna uppgifter som pekar in i de här miljöerna. Polisen, säkerhetspolisen, militären. Och om då Wallander och Carlsson menar att jag har varit konspirativt lagd för att jag har haft den uppfattningen att det var viktigt att utreda de kretsarna, då får de också räkna som konspirationsteoretiker Arne Irwell. Arne Irwell, som alltså kriminalkommissarie som var chef för Stockholmspolisens mordrotel vid tiden för mordet och hade löst en mängd, hundratals mordfall. Legendarisk mordutredare. Så han avgick kort efter mordet, gick i pension. Men han har sen skrivit anteckningar i en anteckningsbok som jag har fått efter hans död, där han kommenterar hur han ser på mordutredningen, hur de har hanterat olika spår. Och tvärt emot faktiskt vad som framställdes i den här Netflix-serien som handlar om Engström, där ju Irwell framställs som att i första avsnittet som att han fastnade för Engström som möjlig gärningsman och sen var liksom, som det tycktes, övertygad om att han var inblandad. Det var inte alls så. Irwell trodde inte överhuvudtaget på Engströms inblandning. Det har hans son berättat för mig också, att han såg Engström som en kuf bara som ville göra sig märkvärdig. Det Irwell trodde på, det var ju att Säpo var inblandat. Och det var vad hans slutsatser leder till, som han skriver om i sina anteckningar, som man då alltså inte vill ge offentlighet åt. Det kan man ju också förstå, det var ju väldigt kontroversiellt. Men han resonerar ju både om Säpos starka motiv, deras resurser, deras förmåga att förbli outredda, skyddade från utredning, och också deras förmåga att lägga ut villospår. Han säger ju att det är möjligt att PKK-spåret var ett villospår utlagt av Säpo. Och han skriver i sina anteckningar också om att han vid ett tillfälle 89 gick till Palmeutredningen och sa till dem att han trodde att Säpo kunde vara inblandat, och han frågade om han skulle träffa dem, och de verkade intresserade, skriver han då i sina anteckningar, men sen återkommer de inte, och då ringer han upp igen och då är de helt ointresserade, helt kalla till det. Och då skriver han i sina anteckningar att, att det kan vara så att han fick alltså inget svar från utredarna, och då säger han så här: vilken slutsats kan dras av det föregående? Antingen betraktades tipset som absurt och galet och man ville vara hänsynsfull mot en gammal kollega, eller var tipset för närgånget för vissa intressen som med alla medel söker undvika undersökningar som kommer i närheten av sanningen. Palmegruppen har fått vissa direktiv. Håll allt som snuddar vid Säpo borta från utredningen. Alltså Irwell misstänkte, han såg möjligheten att polisen inte vågade eller kunde utreda spår som pekade in mot Säpo. Och det säger alltså en mycket erfaren mordutredare. Han är ju ingen konspirationsteoretiker naturligtvis, utan han bedömer det som möjligt utifrån sin erfarenhet. Så jag tvivlar väl på att Wallander och Karlsson skulle ha vilja sätta in Arne Irwell som konspirationsteoretiker. Det skulle vara väldigt överraskande om det gjorde det.
Och den här historien med Arne Irwell och sådär, visst är det i Olof Palmes sista steg som du skriver en hel del om det?
Precis, jag skriver om de här den anteckningsboken som jag fick överta då efter hans död, och där han faktiskt ganska mycket i detalj beskriver vad han bygger sina misstankar mot Säpo på. Och hur han har landat i den slutsatsen. Samtidigt som han då tydligt markerar att han anar att palmutredarna inte har möjlighet, inte kan, inte får gå in och titta i den delen. Och det är ju så än idag. Vi vet ju att när Christer Petersson la ner utredningen för 2 år sedan, så hade han inte kommit åt Säpo. Och för den delen inte heller den militära delen, men framförallt Säpo. Som alltså, de väggarna är stängda för palmutredarna. Och det är inte jag menar, det är ett faktum helt enkelt.
Det här med, för du har pratat ibland om tunnelseende, och jag tänker när man inriktar sig mycket på en, vad ska vi säga, inte ett spår i ditt fall, men en spårbild på något sätt då med fler gärningsmän. Finns det en risk att man själv hamnar i det där tunnelseendet? För jag tänker att vi har ju sett i utredningen, jag tänker till exempel vad gäller Viktor Gunnarsson, 33-åringen, där hans förhörsledare ju verkligen hamnade i en tunnel där det bara fanns Gunnarsson som skulle vara skyldig till exempel. Finns det en risk att man så att säga hamnar där när man fokuserar då på fler gärningsmän, eller när man fokuserar på enskilda delar av ett spår? Vad säger du om det?
Ja, fast jag återkommer till att jag har sökt bristerna, försökt spåra upp bristerna i utredningen. Och jag har inte gått in på utredning av enstaka personer, utpekade personer, eftersom det har jag överlåtit till mordutredarna. Så mitt uppdrag som jag har sett har varit att se hur väl de har löst uppgiften att göra det här svårare delen av jobbet. Alltså gå in och titta på möjliga samband, möjliga grupper. Även de här besvärliga miljöerna. Så det betyder inte att jag säger att lösningen finns där. Det har jag aldrig sagt. Jag har aldrig pekat ut någon eller några för att ha gjort mordet. Däremot har jag sagt att det är möjligt. Man kan inte utesluta att mordet har begåtts av dem. Och så långt sträcker sig det jag kan göra som journalist. Andra har ju gått längre och sagt att vi vet att det var på det här viset, allting pekar på det och vi har löst mordet och så vidare. Det är ju ingen journalistik, utan då har man tagit på sig rollen som mordutredare. Och dessutom med ett fatalt dåligt resultat som jag menar med det här med Engströmspåret. Men det är alltså, då är det inte journalistik längre, utan det är någonting annat. Man tar liksom det där steget in i polisen. Men det var just också tunnelseendet som jag och Thomas Breske då angrep i våra reportage på 90-talet. Det här fastklamrandet vid Christer Pettersson till exempel. Trots att han frikändes så klamrar man sig fast vid honom fortfarande. Man bytte inte ut gruppen, utredningsgruppen, utan man lät folk sitta kvar, vilket var väldigt skadligt tror jag, därför det fördes inte in nya idéer. Det var ett tunnelseende som pågick i många år. Det var ju det vi riktade in oss på, att man måste komma ut ur det här och börja söka andra vägar. Det var som Alf Andersson sa, som var med i den här gruppen på 80-talet, en avvikare kan vi säga. Han sa att man måste kartlägga Palmes fiender. Man måste söka mördaren bland Palmes fiender, sa han. Och varför ska man då inte söka bland hans allra farligaste fiender, som hade handlingskraft och resurser? Och det ville Alf Andersson göra i Palmegruppen. Och det fick han göra själv, men han fick inga resurser. Det var ingen som var intresserad. Och det var just på grund av det här tunnelseendet som hette då Christer Pettersson och ensam gärningsman.
Men det finns ingen risk att man hamnar i det tunnelseendet, att det blir en slags confirmation bias eller bekräftelse bias, att när man tittar på spår där det skulle kunna finnas fler gärningsmän eller fler inblandade i alla fall, att man så att säga, man ser det som man ser det man letar efter, om du förstår vad jag menar. Likaväl som att de såg Christer Pettersson som en bra lösning, kan det finnas en risk att du eller andra som tittar på det här lite mer, ja men en sammansvärjning då, att man bara ser sånt?
Ja, men jag upprepar, vi såg inte vad vi sa var lösningen, det är skillnaden, utan vi såg var bristerna fanns och vi påpekade bristerna, och de ska ju åtgärdas av polisen, inte av oss. Och därför så var det vårt uppdrag att peka på bristerna. Det var inte så att vi sa att det ligger till på det och det och det sättet. Så det var liksom en annan form av fasthållande vid en linje, nämligen att vi ska mer eller mindre tvinga polisen att redovisa varför de inte har utrett de här svårare alternativen. Men vi ska inte själva utreda dem. Vi ska inte heller uttala oss om att det är de som har lösningen. Så att jag tycker nog det är lite skillnad. Att tala om tunnelseende i det fallet tycker jag nog inte stämmer. Det var vårt journalistiska uppdrag faktiskt. Och det visade sig också att Palmeutredningen hade stora luckor i sitt arbete, när man hade alltså inte tittat på vissa motivbilder till exempel. Det kom ju också fram i Granskningskommissionens rapport 1999.
Men känner du att du har, för att en av de här punkterna som Wallander Karlsson kommer med här, det är ju att du inte skulle ha granskat just ensamma gärningsmän i lika hög grad som en konspiration. Vi har ju varit inne lite på det, men är det någonting du har att tillägga där?
Ja, men jag sa ju det att tips om enstaka gärningsmän, det är inte min sak att granska.
Det blir polisens sak.
Ja, men det är ju en mordutredning då. Det är att göra förhör, att göra alibikontroller och så vidare. Det är ju inte en journalists uppdrag, utan det ska man lämna över till polisen. Men för att du ska förstå lite mer om varför jag har varit så inriktad på möjliga konspirationer, om vi säger i meningen att det var flera inblandade, det är att det fanns tecken på det. Det fanns tecken på det som inte utreddes av polisen. Det är av två slag. Dels övervakning, tecken på övervakning. Dels tips om förvarningar före mordet. Om vi tar övervakning först, så känner ju du till, jag har ju pratat om det i podden också, om walkie-talkies, va? Och en stor del av mitt jobb på kanalen och senare i Norra magasinet och så vidare var ju att lyfta fram uppgifter om män, okända män med radioapparater som hade, med kommunikationsradio som hade iakttagits och rapporterats av vanliga människor som hade befunnit sig i området. Och det var ju ett antal sådana personer i området kring Olof Palme, Olof och Lisbeth Palme, och också kring mordplatsen vid aktuell tidpunkt. Och de där tipsen kom in, och min uppgift var ju då, och vår uppgift var att se hur väl har de här utretts. För de kan ju peka på att det var en grupp. Finns det, om det skulle vara så att en enda av dessa personer med radioapparat på något sätt var inblandad i mordet, så skulle det betyda en konspiration som vi nu talar om. En radio står ju inte ensam, utan då har man någon annan också. Så att det vore ju oerhört viktigt Och det tyckte vi då. Och det tycker jag fortfarande. Det var oerhört viktigt att följa upp de tipsen. Men det gjorde man inte. Det var stort ointresse från utredarnas sida. Man utredde slarvigt. Man hittade felaktiga förklaringar. Och löjde sig med det. Eller man utredde inte alls. Och det där har jag gått igenom ju i tidigare. Och det är ju allmänt känt nu för tiden. Men då, när vi lyfte fram det här, så sågs ju det som konspirationsteorier, att det var noja och så vidare. Och vi hånades närmast av journalistkollegor också, som hade helt köpt det här versionen från utredarna, att det sannolikt var en ensam gärningsman och att allt annat var fantasier. Men det här var reella iakttagelser som borde varit angelägna att utreda. Och idag vet vi ju dessutom, efter det som har avslöjats på senare tid, att trots att Säpo sa att man inte hade något folk ute med walkie-talkies, så hade man det. Och där kommer fram med den här Kosi van Tutte-uppgifterna och så vidare. Men det var inte Säpo som berättade själva nu, utan det har kommit fram på annat sätt. Så att Säpo har i alla år mörkat om att de var ute på stan och hade folk med radioapparater ute. Vi vet inte om det hade med mordet att göra. Men dock vet vi att det fanns iakttagelser som kunde ha med mordet att göra. Så det var ju väldigt viktigt, tror jag, att vi pressade på. För det ledde till så småningom att det fick en viss uppmärksamhet här med walkie-talkies. Och den möjligheten att... För att genom att gå in på... Om man hittar folk som finns i periferin, så kan man ju genom att gå in där och utreda, så kan man ju så att säga närma sig gärningsmannen den vägen. Och det gjorde man alltså inte. Man var tvärtom väldigt svalt, hade svalt intresse för detta. Den andra punkten där, det är ju förvarningar. Om det var så att det kom trovärdiga tecken på att det låg i luften, att det var planerat mordet, att det var så att säga på gång, så skulle, fanns sådana uppgifter, så skulle ju de naturligtvis utredas mycket noga, därför att de kunde ju också leda fram till gärningsmannen eller till den grupp som då kunde ligga bakom. Och det kom ett antal sådana här uppgifter om förvarningar, möjliga förvarningar eller reella förvarningar. Till exempel Anders Larsson, som lämnade in sina varningslappar då på Rosenbad och UD en vecka före mordet, där han med Olof Palme är död. På grundval, som han sa till mig i en intervju i radion, att han hade hört från sin kamrat som hade kontakter i Säpo, att man på Säpo sa att Palme skulle dödas före Moskvaresan i april. Och det där borde man ha utrett väldigt noga, därför att det skulle ju betyda att det fanns någon slags förkunskap, om det stämde den här uppgiften. Det fanns en förkunskap om att det planerades antingen inom Säpo eller i kretsen kring Säpo möjligen att döda Palme. Ja, jag tänkte, Norrköpingsmötet är ju samma sak där. Alltså.
Jag tänkte Ivan von Beersan med, som säger sig ha fått erbjudande om att ha ihjäl Olof Palme innan mordet, och som tipsade... Nu ska vi se, Inge Bovner var det väl, socialborgarråd där i Stockholm.
Och Alf Karlsson på Säpo.
Ja, absolut.
Och där rådde det ju delade meningar om man talade med Alf Karlsson före eller efter mordet. Men Arne Irvell, som jag nämnde förut, han för sin del var ju övertygad om att Birchan hade talat med Alf Karlsson före mordet. Men att det inte ledde till någonting. Men det här Norrköpingsmötet är också väldigt intressant, för där sitter alltså ett antal poliser och militärer några veckor före mordet och diskuterar hur Palme ska tas bort i anslutning eller före mötet eller resan till Moskva i april. Så det var också ett sånt spår som borde ha körts i botten omedelbart, men det fanns stor skepsis kring det, och även till Anders Larsson. Vi har ju också den här närradiosändningen som är ganska lustig, som var på eftermiddagen. Den känner du till också förstås. Societas Avantus Guardie hette det, som var så. Som hade en närradiosändning på eftermiddagen före mordet och pratade om mordet på Gustav III i termer av han måste bort och så vidare. Och det, att man sa enligt den person som ringde in om det till polisen, att de sa att det handlade inte om Gustav den tredje. Och det var då en grupp högerextremister som ledde den där närradiosändningen. Eller högerextremister, men det var i alla fall ganska extrem politisk orientering. Så det var ju också ett sånt här tips som kunde peka på att det så att säga låg i luften att någonting skulle göras mot Palme. Det behöver inte ha med, sen med mordet att göra, men det kan ju ha det.
Ja, visst. Med tanke på vad som sen hände, som blev ett populärt uttryck vid presskonferensen, så är det ju rimligt att tro att det skulle kunna ha med mordet att göra, tänker jag.
Ja, det behöver inte ha haft med mordet att göra, men det kan ha haft med mordet att göra. Och jag vet, Anders Helin, åklagaren, sa en gång till mig när vi pratade om det här med... Då handlar det om walkie-talkies, varför man är ute och utreda. Vi måste ju utgå från vad vi faktiskt vet, sa Anders Helin. Och då är det ju så att man vet ingenting egentligen. Så man kan ju inte utgå från ingenting. Man måste ju ändå utgå från möjligheter och undersöka olika alternativ. Och då utgå från sådana här tips. Så att, men det gjorde man alltså inte.
Ja, det blir ju ett cirkelresonemang om man ska utgå från det man vet, men man vill inte leta efter någonting mer för att veta mer, så att säga. Så att det som du säger, då står man ju och stampar på samma ställe i så fall ju.
Ja, och det känns ju väldigt, för att komma från en erfaren åklagare, så det är väldigt överraskande faktiskt. Det är nästan som man tänker att det är, ja, inte ovilja, men en oförmåga. Kanske en brist på fantasi, eller vad man ska säga. Fantasi behövs också i mordutredningar, naturligtvis. Och då måste man ju tänka sig olika möjligheter, även de som kan vara svåra att ta till sig.
Du, jag tänkte på det nu, det blir litet stickspår här, men just den här radiosändningen, påminn mig om hur det var, för jag har för mig att jag har hört någonting om att själva sändningen kunde man få ut, men just den här påannonsen där det sa så att det inte rörde sig om Gustav den tredje, att han inte fanns med, eller hur var det med det där? Kunde man bekräfta att de hade sagt överhuvudtaget innan där att det inte rörde sig om Gustav den tredje?
Nej, det var vad vittnet, kvinnan som hörde det, sa. Därför att det var ju en så att säga en liten teaterscen som var direkt kopierad på den sista middagen före mordet på Gustav den tredje. Där officerarna satt och pratade om att den här tyrannen måste bort och så vidare. Och det spelade man alltså upp. Man spelade upp det som ett skådespel där i den där sändningen. Och det slutade med att den ledaren för den här konspirationen då sa han måste bort, han måste bort. Och sen enligt vittnet, för det här var ju alltså samma, det var bara 10 timmar innan Palme mördades, så sa vittnet att hon uppfattade som att det sades att det inte handlade om Gustav den tredje. Men om det inte har kommit fram, jag vet inte det, men om det är så. Hon kan ju ha missuppfattat det, men onekligen är det ju en slump att man spelar upp den där en sån scen precis i anslutning till att det som att Olof Palme mördas, som ju också såg som en despot av de här kretsarna.
Det är två påståenden här från Wallander och Karlsson som jag tycker på något sätt hör ihop där. Det ena är ju då att du skulle ha övergått från att vara journalist till att vara mordutredare. Och sen är det också att du ska ha försökt få vittnen att ändra sitt vittnesmål. Men om vi tar först det här med, känner du någon gång att du har trampat över från att vara granskande journalist till att så att säga på något sätt försöka lösa eller utreda mordet?
Nej, jag har aldrig haft ambitionen att lösa mordet, därför det är inte min roll helt enkelt. Utan jag tycker nog att jag har hållit mig, nu talar jag ju egen sak och försvarar mig själv naturligtvis, men att jag har uppfattat det så att jag har riktat mig till utredarna och synat hur väl de har gått vidare på olika uppgifter. Därför att jag har ju, som jag sa förut, jag har ju haft den här misstanken att man inte har kunnat eller vågat eller förmått gå vidare med vissa typer av uppgifter. Det har varit för svårt av olika skäl. Och därför har det varit, kommit an på mig och andra som har gjort också bra jobb, att kontrollera och om hur de har arbetat. Det har ju inneburit att jag först måste kontrollera att de här uppgifterna jag får är någorlunda riktiga, så att det inte liksom bara är påhitt. Och i den meningen har jag gjort naturligtvis en form av förberedande utredning för att se, är det här en uppgift som är tillräckligt stark för att kunna kräva att utredarna ska gå vidare på. Men det kallar jag inte för mordutredning, utan det kallar jag för vanlig journalistisk faktakontroll. Är det riktigt det här som de kommer med och säger till mig, olika tipsare och så vidare, eller kan det bara avfärdas direkt? Och det där gällde ju till exempel poliser då, och det var ju polisspåret. Det har ju sagts att jag har drivit polisspåret, och det skrevs och sades väldigt ofta. Och jag har försökt säga att det var inte så att jag drev polisspåret, i meningen att jag på något sätt försökte peka på det som den absoluta sanningen, utan vad jag drev var att polisen måste utreda polisspåret. Alltså vad det var. I den meningen drev jag polisspåret att det här är inte bra utrett, och det måste man förklara varför, och helst också göra ett bättre jobb. Och då är det ju så att normalt sett så utreds brott begångna av poliser av en särskild organisation. I Stockholm heter den internutredningar. Det var en egen grupp som eftersom vanliga poliser skulle inte behöva utreda sina kollegor. Och det var en särskild åklagare som lottades på fallen och så vidare. Men det gällde bara brott som begicks i tjänsten. Det var de som lades till den här särskilda ordningen. Men i det här fallet kunde man inte tro att om det var poliser inblandade så hade de gjort i tjänsten. Därför blev aldrig den här internutredningsgruppen aktuell att koppla in. Och då blev det vanliga poliser som fick utreda misstankar mot kollegor. Till exempel inom den här Norrmalmspolisen, den där extremt palmehatiska gruppen med vissa huvudpersoner. Där det fanns mängder av tips. Och där man, som det verkar, ryggade undan från att gå in på djupet i de där kretsarna. Och det är klart det var obehagligt för poliser att utreda sina kollegor, det förstår man.
Ja, alltså man kan ju inte, deras lojalitet med varandra, eller det man kanske nu lite impopulärt kallade kårande och sådär, det försvinner ju inte för att man hänger av sig uniformen. Man är ju fortfarande vänner som ska se varandra i ögonen dagen efter.
Ja, med det vill jag inte säga att jag tror eller vet på något sätt att man av det skälet avhöll sig från att utreda. Men det kan vara så att man inte trodde att det var särskilt troligt. Jag vet, Hans Ölvebro sa någon gång i en intervju att svenska polisen är demokratisk. Det var för något utländskt bolag. Vi har en demokratisk polis här i landet. Och med den, det har vi naturligtvis. Men även i en sån polisorganisation så kan det finnas undantag. Och det var ju bevisligen så att den här grupperingen av rent nazistiska poliser faktiskt, som fanns i Norrmalmspolisen, den borde varit högerlägen intressant att genast ta sig an. Men det var under stor möda som vi lyckades få Palmegruppen att engagera sig och titta noggrant på det. Jag tror inte ens att man någonsin gjorde det.
Nej, men hade man, jag kan ju känna att även om inte reglerna föreskrev då att det skulle tillsättas en specialgrupp eller specialutredare för just poliser, så hade man ju kunnat undvika en del, vad ska vi säga, möjliga problem genom att tillsätta den här gruppen då för att utreda poliser. Då hade man ju sluppit problemet att kollegor skulle utreda varandra. Inte för att det behöver finnas någon konspiration i det på något sätt, men man hade undvikit att folk hade börjat överhuvudtaget diskutera det, tänker jag. Men att vara lite proaktiv i det kanske.
Absolut, absolut. Men ändå blev det alltså, när vi gjorde de här reportagen som pågick under många år omkring det som kallas polisspåret, så blev det ju så att jag blev stämplad som att jag drev polisspåret. Och som sagt, det att därmed att jag var alltså konspiratorisk och så. Men återigen, det var det journalistiska uppdraget att detta, ett av de svåraste områdena för polisen, palmutredarna, att utreda. Att syna om de hade gjort det. Och om de inte hade gjort det, fråga sig varför. Och sen försöka verka för att det blev, att de här luckorna blev tilltäppta av utredningen. Genom att det skapades uppmärksamhet kring det. Det är journalistik, det är inte mordutredning. Det är ju så att mediernas bevakning av Palmemordet genom åren, om jag ska säga något om det, det är ett väldigt sorgligt kapitel faktiskt. De stora Stockholmstidningarna till exempel har aldrig satsat på en rejäl, gedigen granskning, kritisk av Palmeutredningen. Trots sina stora resurser. TV gjorde det inte innan Thomas Bresky och jag satt igång med det. Och i radio var jag väldigt ensam faktiskt. Inte helt ensam, för det gjordes på andra håll också. Men när jag gjorde mina kanalenprogram så var det inte så många andra som gjorde den typen av genomlysningar. Därför blev det ju också, då ställer sig Wallander och Karlsson frågan, varför blev du aldrig synad i sömmarna det du gjorde på den tiden? Du har ju fått fri fil så att säga för att göra dina reportage och de har aldrig blivit granskade. Nej, det kan jag hålla med om, därför att det fanns inga andra som var intresserade på den tiden. Det fanns inget, det borde ha funnits ett intresse tycker jag, men det förvånansvärt lite har gjorts av svenska stora medier. Och det var ju lite typiskt att Thomas Bresky kontaktade mig som uppifrån Luleå, Norra magasinet. Det var inte någon av Stockholmsredaktionerna som hörde av sig. Jag har alltid misstänkt att de ordinarie kriminalreportrarna som borde ha gjort det här kan ha suttit lite för nära här i Stockholm, lite för nära utredningen och polisen för att våga eller vilja eller ens ha perspektivet att ge sig på just de här sakerna med polisen, polisspåret som vi säger. Och det har lett till att har varit genom alla år, måste jag säga, väldigt dålig bevakning av, man har bevakat vad som har hänt och man har rapporterat det som har hänt. Man rapporterar ju många år ganska okritiskt misstankarna mot Christer Pettersson och bara förde dem vidare fullständigt okontrollerade naturligtvis. Och som det visade sig, felaktiga slutsatser. Och det där pågick ju många år. Så en väldig följsamhet från pressens sida och medias sida. Vilket ju, jag tycker att man borde ha gjort en mycket starkare insats i. Det är ju trots allt inte vilket mord som helst det här.
Och någonstans där på, det måste ju ha varit på 90-talet, man hade ju två journalistiska ytterligheter på något sätt. För du och Thomas Bresky gjorde ju väldigt många djuplodande program om bland annat det här med polisbåtar och att det skulle kunna vara fler inblandade under tiden då, eller i alla fall i samma tidsanda på något sätt. Så sitter man i TV3 och använder sig väldigt mycket då av Christer Pettersson och försöker, jag vet inte, det känns som att man försöker få honom att säga lite mer än vad han egentligen kan stå för om sin medverkan, eventuella medverkan då. Så att det är verkligen ytterligheter där, känner jag.
Jag kan inte säga att det var fel att granska Petterssons spåret. Jag tycker att det var befogat av TV3 då att granska det. Och de gjorde ju också det här lögndetektortestet med Christer Pettersson som var ganska intressant faktiskt. Han blev ju frikänd där i det lögndetektortestet med ganska stor marginal. Men den där oberoende granskningen av att se vad har polisen inte gjort, det är ju det som vi har ägnat oss åt. Det har nästan inte förekommit alls i medierna. Och jag tror i utlandet, om det hade varit i USA eller Tyskland, eller så hade man, då hade det varit någon stor tidning eller några stora medier som hade gjort ordentliga insatser för att syna mordutredningen i grunden. Men det har inte skett här.
Nu vill jag bara skjuta in då att i Min sanning i SVT så säger Robert Aschberg att den här personen som utförde lögndetektortestet på Christer Pettersson, Odo Undoicha för mig, han hette, hade en track record, han hade ett, han var känd för att han så att säga friade mer än han fällde, men det är ju bara uppgifter från Robert Aschberg, så jag vet inte hur mycket man ska gå på det. Så att Aschberg menar att man valde honom för att det skulle bli bra TV då. Det kan vara värt att skjuta in bara.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, om det stämmer så är det ju beklagligt, det måste man säga. Men det sades ju ingenting om vid den tiden. Så att, men finns det belägg för det så är det ju intressant på den punkten. Sen tror jag överhuvudtaget inte att Pettersson är skyldig naturligtvis. Men det var ju trist om det var en sån manipulation av det testet.
Ja, man menar att när man sen gjorde ett lögndetektortest på... Eller Robert Aschberg sa att när man sen gjorde ett lögndetektortest på... Var det Sigge Cedergren som fick genomgå ett också? Kan det ha varit det? Så valde man en som hade direkt motsatta då, som fällde då, för att man skulle sätta tvivel om huruvida Sigge hade försett Pettersson med vapen och så. Men som sagt...
Ja, det kallar jag dålig journalistik, måste jag säga.
Och det här kan vi betona också. Det här är någonting som Robert Aschberg har sagt bara för några år sedan i Min sanning i SVT. Så att vad som är... Ja, vad som är så att säga efterkonstruktion och vad som är sant, det vet vi inte. Men det var värt att lägga till i alla fall.
Ja visst, men du nämnde förut, jag vill gärna få med det medan vi kan, att jag skulle, vilket de påstår, Wallander och Karlsson, att jag skulle försökt få vittnen att ändra sina vittnesmål och också lyckas med det. Och det är ju det skulle jag säga, både osant och snudd på kränkande, att jag skulle ha gett mig på att försöka få vittnen att ändra sig i någon riktning, så att säga. Det har inte skett. Och det exempel de drar fram är Lars, vad kallar vi honom? Lars J.
Lars J, kan vi säga.
Ja, just det. Och det var ju det att för några år sedan, och det har jag skrivit om i min sista bok, den här med Olof Palmes sista steg, att jag granskade vad han egentligen sagt. Lars J. Vad har han egentligen sett? Vad har han egentligen sagt? För det, man har antagit att han såg gärningsmannen springa upp för trapporna till åsen. Men då, när jag pratade med honom, jag träffade honom många gånger under åren, så har han sagt att han såg inte mordet, han såg inte vem som sköt, men han såg den här mannen som kom springande bakom baracken och upp för trapporna. Och då har jag tittat på förhören. Ja, han säger inte att han har sett gärningsmannen skjuta, så han vet inte. Han vet inte att det är gärningsmannen som kommer springande, men han antar det. Eftersom han hör skotten och sen hör han ganska snart efter springande steg bakom barackerna. Och sen ser han mannen springa.
Och i den situationen är det ett rimligt antagande.
Absolut, och det var, jag förstår, de flesta skulle säkert ha gjort det antagandet. Och så det är fullt begripligt. Men vad har han faktiskt sett? Så jag diskuterade det med honom. Och sa, du har inte sett gärningsmannen, det var uppenbart, men kan det vara så att du såg en annan person än en gärningsman? Ja, det kunde han inte neka till, och det har han aldrig kunnat neka till, men frågan har inte ställts. Men han blev då medveten om att det kan vara så att han misstog sig vid den punkten. Och det var väldigt svårt för honom, och det sa han också, väldigt svårt för honom att acceptera att han som har så att säga fört upp hela mördarjakten upp på åsen kan ha tagit fel och därmed lett till att vi har tittat åt fel håll hela tiden och polisen har misstagit sig. Så det var väldigt svårt att acceptera det för honom, men han insåg att det kan vara så. Han är inte övertygad om det, men det kan vara så. Det är en möjlighet. Va? Och då betyder det ju, om man lägger ihop det med en annan omständighet, så tycker jag det blir väldigt tydligt att han troligen misstog sig när han såg när han trodde gärningsmannen sprang upp. Och det är den här skillnaden mellan hur gärningsmannen beskrevs vid mordplatsen och hur den här springande mannen beskrevs i trapporna och senare av Yvonne N på David Bagare. Det är stora skillnaden där. Kepsen och handledsväskan finns inte vid mordplatsen. De finns, kepsen hos Lars och handledsväskan hos Yvonne. Det är ett annat sätt att springa på den mannen som springer upp för trapporna. Och mannen, gärningsmannen vid mordplatsen beskrivs inte alls på det sättet. Han beskrivs ju, han har ju en mössa, stickad mössa på sig. Det finns starka uppgifter på det. Han beskrivs som yngre, även om det var svårt att uppfatta åldern. Men sammantaget så beskrivs han som en yngre person än Stig Engström. Så jag menar att Stig Engström kan ha varit den person som sprang upp för trapporna. Men det var inte han som sköt. Ändå var det den grunden som Christer Petersson hade för sitt utpekande av Engström och att han la ner utredningen. Att han förutsatte att det var samma person. Och det finns inget stöd för att förutsätta det. Tvärtom finns det starka tecken på att det var olika personer, menar jag. Och så det där att jag skulle ha påverkat Lars, inte alls. Vi klargjorde vad han egentligen såg. Och han drog själv den möjliga slutsatsen att det kan ha varit en annan person än gärningsmannen han såg. Så de här kritikernas påstående att jag skulle ha påverkat det, det är helt felaktigt. Och, det gäller, de säger att jag kan ha gjort det med andra också och så vidare. Och det är helt obefogat. Absolut, jag har aldrig påverkat något vittne till att ändra någonting i sin berättelse. Däremot har jag naturligtvis försökt förstå vad vittnena säger.
Ja, det är ju det är som du säger. Det är en journalistisk gärning. Det har ju ingenting med att försöka påverka att göra.
Och det är inte bara en journalistisk gärning, utan det är också vad mordutredarna borde göra. De borde ha analyserat vad var det Lars J. egentligen såg. Finns det en möjlighet att vi har tagit miste när det gäller flyktvägen? Men vad vi vet så har de inte gjort det. Vad vi vet har de inte analyserat Lars J.s vittnesmål så väl som de borde.
Någonting som kom fram både vad gäller dig och Gunnar Wall är ju det här att ni ställer bara frågor men ni ger inga svar. Och det där tycker jag, bara personligen när jag pratade med Gunnar om det också, att det är lite intressant för att i en mordutredning då där så mycket är oklart, så kan man ju inte begära att man ska kunna lämna svar när inte ens själva utredningen har kunnat lämna svar och mycket. Också en personlig reflektion från mig. Men vad säger de om det då? Ni ställer bara frågor, eller du ställer bara frågor men ger inga riktiga svar.
Ja, alltså det beror på vad de menar med svar. Vi ger inga svar på vem som gjorde det, vem som mördade det. I motsats då till hur man gör med Engström, där man säger man har svaret. Vilket jag menar är helt fel. Och det kan, ingen journalist kan komma och säga att han har svaret, för man har inte alla fakta i målet. Så det kan vara en journalist är fullt motiverat att bara ställa frågor, att inte ha svaren, nämligen när det gäller varför har ni inte utrett det, varför har ni inte tittat på det, varför har ni inte synat den motivbilden, varför har ni inte synat den gruppen och så vidare. Det är frågor, svaren har inte jag. Ofta har ju svaren dessutom varit dolda av sekretess, väldigt stark sekretess till och med. Men det kan vara fullt tillräckligt för en journalist att ställa frågor som sen leder till att utredarna tvingas redovisa svaren. Eller tvingas erkänna att de inte själva har ställt samma frågor. Så att det är absolut inget fel tycker jag. Det är felaktig kritik så att säga. Det är felaktig kritik att säga att vi bara ställer frågor. Det är fullt lika verksamt kan vara som att påstå sig komma med svaren.
Ja, för jag känner ju att om man ändå kan säga till sin publik att det här har vi inte svar på, så är ju det så att säga, det är betydligt bättre då än som vissa kanske lite mindre seriösa personen som så att säga skapar sig ett svar utifrån en frågeställning. Då är det väl bättre att säga att så här långt har vi kommit, vi har inget svar på det här. Och det är väl snarare en journalistisk styrka en brist i det här fallet, tänker jag, när det finns så lite svar.
Nej, men jag håller med.
Sen är det ju så här också att du hade ju en stor del av Palme granskningen, om vi ska säga så, i den här genom kanalen, Norra magasinet, Striptease, Uppdrag granskning och allt vad det heter. Och då skriver ju då, eller säger Wallander och Karlsson, att du inte blev synad i sömmarna. Det har vi ju varit inne på också. Sen säger de att de här programmen arbetar med känslor som förstärker spänningen och budskapet. Hur ser du på det?
Ja, alltså det är ju så när man arbetar med tv, för det handlar ju framförallt om tv-reportage, att tv kräver ju engagemang från tittaren. Och då använder man sig, och jag kan hålla med om att ibland kan det vara ett problem att använda musik för att förstärka, eller som är ett verktyg som används när man gör tv-reportage helt enkelt. Och det har också jag och vi använt, och det kan man diskutera om det är befogat. Men det är helt enkelt att göra bra tv för att få fram det budskap man vill. Det innebär ju inte att man ändrar någonting, att det blir mer oseriöst budskapet eller att det blir mer osant, utan är det ett sant budskap byggt på konstaterade fakta, Då kan det ju inte skada så mycket om man förstärker det med musik. Men det är inte helt lätt. Det kanske vore bättre egentligen att man skulle ha det helt naket. Men då kan man ju se till exempel den Netflix-serien som ju då visserligen är fiktion och uttalad fiktion. Men ingen kan tro annat än att det är en riktad anklagelse mot Stig Engström och påstående om hans skuld. Och där man arbetar väldigt mycket med känslor och dramatik och så vidare. Och dessutom förvränger verkligheten. Där, de som är ansvariga för det, tycker jag borde ha ställt sig frågan om man i sånt allvarligt sammanhang, om en sån allvarlig anklagelse i programmet, dessutom ska använda dramaturgiska medel för att förstärka budskapet och därmed förstärka tron att det var Engström som gjorde mordet. Jag tycker det var eländigt faktiskt att se det. Och så där var det ju ett missbruk av medlen. I mitt fall, ja, det kanske inte är så bra att använda musik och andra effekter. Men jag tror inte det ändå har förvrängt. Jag vet att det har inte förvrängt budskapet, utan budskapet har varit lika sant och faktagrundat som om det inte hade omgetts med musik.
Men bara för tydlighetens skull, när du och antingen ensam eller med Thomas Bresky gör de här reportagen, är det ni själva som väljer att här ska vi ha lite stämningsmusik och sånt där, eller sitter och redigerar och sånt? Hur jobbade ni i det, så att säga? För att jag tänker att vad har ni själva beslutat om i den vägen, och vad är det redaktionen som har beslutat om?
Det är ju ett teamarbete, alltså man är ju både en producent för programmet och sen reporter då, som kanske var jag eller Thomas, och sen en redigerare som sätter ihop det så att säga rent också manuellt, men som också har synpunkter på hur det ska göras dramaturgiskt. Så att det är ju, och tv är ju som sagt att berätta även med känslor. Det ska gå in inte bara i huvudet utan också i magen på människor. Det är då det får effekt, det man gör. Så att det är ett samarbete. Jag kan inte friskriva mig på något sätt från ansvaret för att det har varit musik i våra reportage. Men jag menar ju ändå att det har inte varit i en grad som har ändrat substansen eller äktheten, sannolikheten eller sanningen i det som har sagts. Men jag säger ju igen att det är naturligtvis en gränsdragning där som man måste vara väldigt, väldigt noga med. Det är så. Wallander Karlsson säger att det här med mötesscenariot är en konspirationsteori som det är svårt att ta död på, säger de. Och det fäster jag med det uttrycket. Då får man ju se på mötesscenariot. Vad är det som styrker att det fanns en kontakt, det är den delen jag vill ta upp, mellan mördaren och paret Palme före mordet, sekunderna eller halvminuten före mordet. Och det är ju så att, och det är ingen konspirationsteori utan det är fakta, det finns tre oberoende vittnen som från varsin position säger att de uppfattade de tre som ett sällskap. En, Anders B, gick bara 7-8 meter bakom och såg dem under ett antal sekunder och så beskrev de som ett sällskap som gick och hade trevligt och så vidare. Anders D satt i sin taxi, stillastående. Ja, han körde inte. Han satt och såg de här tre stå vända mot varandra. Han säger att han vet inte om de pratade, men de stod vända mot varandra. Och sen är det Cecilia då, som sitter i en annan bil och ser hur de här tre som ett sällskap kommer gående fram mot motplatsen. Alltså tre oberoende vittnen, tre olika vinklar, ger samma beskrivning av de tre som ett sällskap. Och så är det Lisbeth Palme som säger nej, det var ingen kontakt. Och då säger Wallander och Karlsson, de tre kanske tog fel för att det var mörkt och de tog miste och så vidare. Ja, så kan man ju alltid vifta bort. Men det finns ju också en möjlighet att Lisbeth Palme inte sa som det var. Och är det konspirativt? Varför är det mer konspirativt än att de där tre vittnena samtidigt skulle ha misstagit sig på samma sätt? Men det är ju så Palmeutredarna har agerat mot Lisbeth Palme. De har tagit hennes ord för sanna. Och inte haft förmågan faktiskt att lyfta sig ovanför det hela och i så fall ställa hennes uppgift mot de andra. Kanske konfrontera henne med deras uppgifter. Och så, på det viset, om vi tar den delen av mötesscenariot, där tycker jag det finns, det är inte alls konspirativt att vilja ifrågasätta polisens attityd till de här vittnesmålen, utan det är ju bara faktagrundat. Man måste överväga från utredarens sida och pröva alla möjligheter, inklusive att Lisbeth Palme faktiskt inte ville berätta något om den här kontakten. Det får ju väldiga konsekvenser, men okej. Okay. Då får det ha det. Men där har inte utredarna kunnat eller vågat eller haft fantasi nog eller kraft nog eller vad det nu är för någonting att agera professionellt. Och de har värjt sig för den möjligheten helt enkelt. Om det är så fortfarande, de kan ju inte veta med säkerhet att det inte var en grupp bakom mordet, att det inte var planerat. Det kan de inte känna till. Även om de övertygad om Engströms skull så kan de inte veta detta. Om det då finns starka tecken, som jag menar, att det är en annan verklighet som råder, då väljer de att kalla det för en konspirationsteori för att bli av med det. Och det är ju okej, det kan väl de göra, men det ska inte mordutredarna göra. Och det ska inte riksåklagaren göra. Och rättssystemet, utan i en rättsstat som Sverige, vi kan inte lämna det här mordet på det sättet som har gjorts. Man måste utreda även sådana saker som är svårare för Sverige än den här ensamma gärningsmannen. Utan att vara rädda för att det är en konspirationsteori. Alltså, som jag sa tidigare, konspirationer pågår hela tiden i den brottsliga verkligheten. Och eftersom det finns så mycket fortfarande som tyder på att det kan vara på det viset. Och det finns oöppnade dörrar, till exempel mot Säpo. Så det måste göras innan vi kan lägga det här bakom oss. Det är min syn på saken.
Där tackar vi Lars Borgnäs för dagens avsnitt. Och konstaterar att ni som lyssnar tycks hålla med bland andra Lars och Gunnar Wall. För vår inkorg har fullkomligt exploderat av mejl som tar de som granskas i försvar. Och det här är vi såklart mycket tacksamma för vi vill ju göra program som ni gillar. Men samtidigt kan det finnas en poäng i att ta upp sådana här ämnen med, även om de kan tyckas skava lite. Och med det frågar jag som vanligt vad ni tycker om dagens avsnitt. Kommentera gärna i tråden i gruppen Studio Palmemordet på Facebook. Eller mejla oss på poddenpalmemordet@gmail.com. Alltså podden Palmemordet i ett ord, @gmail.com. Glöm inte heller att du kan sponsra oss för att se till att vi kan göra ännu fler och ännu bättre avsnitt. Du hittar alla sätten till detta i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Stort tack till Lars och till alla er som kommit med synpunkter och kommentarer på våra gästers granskning. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.